och alla de närvarande intygade förändringen av utseendet hos mediet, båda hur ansiktsuttryck och gester skiftade. Det var inte fråga om telepati. Här var en man som uttryckte sig exakt och detaljerat och som vid slutet av sina anföranden tog upp och besvarade vilket resonemang eller vilken fråga som helst. Inte heller kunde det vara mediets högre jag som talade och svarade. Arthur Conan Doyles personlighet upplevdes lika starkt som hans närvaro i övrigt, liksom hans karaktär och den andliga kraft och storhet från ovan som behärskade honom för att han skulle få igenom sina budskap. Det var känslan av liv som var så övertygande, av fritt och ohämmat liv, av vidunderliga möjligheter och en intensifiering av livskänslan långt bortom fysiska begränsningar. Denna känsla lyfte budskapen över den vanliga världsliga eller intellektuella nivån. Här var det inte fråga om några fantasifoster eller etriska eller tillfälliga projektioner, hämtade ur medvetandets innersta djup. Arbetet pågick under en lång tidsperiod. Från den 27 januari 1931 till den i juni 1932. Och Conan Doyle var lika intensivt levande och påtaglig från början till slut. I själva verket var den personliga framtoningen från honom långt starkare än från någon av de närvarande jordiska individerna, intensiv, kraftfull och helgjuten. Här var inte längre den sjuke, utslitne och åldrande Conan Doyle som gick bort år 1930, utan en man vars vitalitet och kraft gjorde ett slående intryck på alla de närvarande. Vad skulle vi kunna vänta oss av de döda om de gav sig till känna? Enbart minnen från deras tidigare liv på jorden. Vi skulle naturligtvis vänta oss, om de fortfarande existerade, att få höra något om deras nya erfarenheter. Från denne man som tidigare varit mycket duglig, ägt ett oförfärat mod och en fläckfri karaktär och föraktat allt som han fann ytligt och falskt, skulle vi räkna med en exakt berättelse om hans nyvunna erfarenheter. Om man dessutom under sitt jordeliv hade hyst några missuppfattningar angående livet efter döden, skulle han då inte försöka rätta till dem, särskilt om de hade någon betydelse för de människor som delade hans tidigare tro. Jo, han skulle sannerligen göra sitt yttersta för att få igenom sitt nya budskap. Slutligen, om mannen levde vidare så skulle även hans andliga kraft och karaktär ha överlevt. Eftersom egenskaper som dessa är de enda tillhörigheter en människa har kvar sedan hon i döden lämnat allt annat. Sådan var alltså den Conan Doyle som kom tillbaka, med några av sina tidigare åsikter modifierade, uppfylld av nya erfarenheter, upphöjd och i ordets alla bemärkelse levande. Ändå hade han behållit den personliga utstrålning som hans närmaste anhöriga och vänner så väl kände. För familjen förblev han ännu fadern. Men han önskade, ja, han var fast besluten, att hans budskap skulle komma igenom och spridas till världen i sin helhet. Dessutom hade han för avsikt att själv utgöra det levande beviset. Man kan inte stå inför domstol och säga: jag har ovedersägliga bevis för att en viss Arthur Conan Doyle fortfarande är närvarande ibland och så vid liv. Här är han. Låt honom själv gå in i vittnesbåset och bevisa saken. Och ändå, Conan Doyle, död enligt våra konventionella föreställningar, ställde sig själv i vittnesbåset, inte inför en domstol utan inför hela världen, eller åtminstone inför de som vill stanna upp ett ögonblick för att lyssna till hans vittnesmål. Han sade: detta är jag, Arthur Conan Doyle. Jag kan inte komma till er i en sådan kropp som ni själva har, men ändå kan jag på ett övertygande sätt avlägga mitt vittnesmål. Låt det protokollföras och läsas upp. Min edliga försäkran är avgiven inför dem som känner mig och som skulle intyga min identitet om jag ägde en fysisk kropp. Jag ger er ett bindande och förnuftigt bevis. Och om det är jag, lyssna då mer ärligt och öppet sinne till mitt vittnesmål. Just detta vittnesmål att de döda lever och till följd därav har en identitet, kunde jag naturligtvis inte avlägga medan jag ännu var kvar i en fysisk kropp. Men nu kan jag göra det och bygga upp det på indicier. Om detta är ett verk av en förfalskare eller efterapare, döm själva. Å andra sidan, om mitt vittnesmål inte överensstämmer med folks uppfattning, eller brist på uppfattning, om livet efter döden, eller med deras förutfattade meningar om religiösa förhållanden, så kan ni inte vänta er att jag skall som enda bevis förete en rad fakta som redan var kända om mig och andra under mitt liv på jorden. Det måste verkligen röra sig om något nytt, om jag har gått framåt genom nya erfarenheter. Och ändå kan allt det nya som jag kommer med, vad det än är, ses i ett tillbakablickande perspektiv om ni vill studera världsreligionernas heliga urkunder och vad mystiken har skrivit. Eller om ni vill öppna ert hjärta så att ni fattar att Gud är kärlekens Gud, och att harmoni, ordning och förnuft råder överallt i hela universum. Då kommer ni att förstå, att människans framåtskridande genom döden till livet efter detta är betingat av hennes egen natur. Att hennes tillvaro på andra sidan är den logiska följden av hennes andliga växt och förkovran och det inre livets mognad. Och slutligen, att ni fortfarande efter döden lever i ett rationellt universum, inte i ett overkligt eller fantastiskt, utan i ett universum där fakta är fakta. Jag tror, att Arthur Conan Doyle givit oss nyckeln till förståelsen av livet efter detta. Nyckeln är ordet återspegla. Att i yttre förhållanden och ting projektera det tillstånd som själen befinner sig i. Här och nu är vi ständigt i färd med att ge uttryck åt och förverkliga vår personlighet i allt vad vi gör och är. Och detta pågår hela livet igenom. Resultatet blir att våra hem och familjer, våra fritidssysslor och vanor, våra yrken och affärsföretag, alltsammans är exakta uttryck är oss själva. Och detsamma gäller vårt minspel, vårt hälsotillstånd, vår kropp, vårt sätt att gå, vår hållning, våra tänkesätt, vårt språk. Våra egenheter. Allt detta förkunnar exakt hurdana vi är därför att det är yttre projektioner av vårt verkliga eller inre jag. Detta må vara en självklar sanning, men förbises ofta. Något som få av oss verkligen inser är däremot att vi med samma osvikliga exakthet projicerar oss själva i den osynliga världen omkring oss. Genom att göra så förbereder vi både det tillstånd och den miljö som vi kommer att hamna i efter döden. Och detta genom en process som nästan kunde kallas automatisk. Sannerligen, människan skapar sin egen himmel. Hon skapar också dess motsats som hon så önskar. För det andra, vilken nyckel är det som öppnar dörren till nästa tillvaro? Det är kärleken. Med kärlek menas godhet och barmhärtighet, utövad inte bara mot några få människor utan som en vana gentemot alla, som ett yttre uttryck för vårt inre jag. I förhållande till den värld vi lever i, till livet självt, till Gud. En kärlek som denna är det enda som kan slå en bro över klyftan mellan denna världen och den nästa. Det är den som bestämmer beskaffenheten, både av kommunikationen som sådan och av kommunikationen, delaktigheten med de som lever hinsides. De som söker kontakt med anhöriga på andra sidan genom ett medium, kommer att lyckas endast om de har ett kärleksfullt hjärta. Om de är vidsynta och generösa, varma, kärleksfulla och visa i sin kärlek, då slås portarna upp på vid gavel. Detta gäller också de som höjer sig så högt att de når upp till återföreningens plan. Varm, mänsklig kärlek är det enda som kan höja dem. Intellektuella ansträngningar förslår inte, ty där råder kärleken alena. Kärleken betyder skillnaden mellan helvete och himmel, både i detta livet och i nästa. Fastän ämnet är djupt allvarligt, behöver vi ändå inte se allt för dystert på saken, eftersom ett flöde av nåd och förståelse genomströmmar alla världar. Vi förstod att det inte räckte med att bara publicera budskapet. Böcker blir ju snart glömda. Hur skulle vi då kunna hålla Arthur Conan Doyles budskap levande? Det tycktes bara finnas en utväg, och det var att göra Conan Doyles budskap till den grundläggande trosläran i ett samfund. För att därigenom undersöka hur det fungerade. Planen sattes i verket. Under Whitey Agles ledning gjordes en anspråkslös början år 1936 i en liten lokal i västra London. Den kallades The White Eagle Lodge. Ordet lodge betecknar en plats där en familj kunde samlas. Den inspirerande kraften i arbetet kom från White Eagle. Under hans ledning, med hans hjälp och i samarbete med honom hade ju Conan Doyles budskap kommit fram. Enligt hans intentioner har också arbetet fortskridit. Vi har alltid arbetat mera med individen än med massan, därför att var och en som har bekymmer, behöver personligt intresse, omtanke och sympati. White Eagle Lodge påbörjades som ett trons vågspel. men det har vuxit vida sedan den anspråkslösa begynnelsen, och idag är dess inflytande märkbart i tusentals människors liv genom grupper över hela världen, genom publikationer och genom ett centrum i Kensington, London och ett i Newlands, Hampshire, dit de som känner sig manade kan komma till reträtter, undervisning, meditation och helling. Där finns också ett nybyggt vackert tempel. Dwight Eagle Lodge är en ideell stiftelse, vilket inte bara garanterar verksamhetens framtid, utan också skyddar företaget mot att privata vinster någonsin kan tas ut. Helling har alltid varit en viktig verksamhetsgren. Det har oavbrutet utvidgats. Till och med idag, när det växt över alla breddar, får varje patient individuell ord och helling. Man insåg från första början att med de väldiga perspektiv som öppnades genom budskapet, blev många frågor alldeles för knapphändigt utredda. Detta gällde till och med det allt överskuggande ämnet rörande livet efter döden. Detta förhållande har undan för undan korrigerats genom utgivningen av ett flertal böcker, kända vida omkring som The White Eagle Books. Senare har dessutom gramofonskivor och ljudband tillkommit. År 1954 reste min fru och jag till Kravborågs Sussex för att besöka Sir Arthurs gamla hem. Det var en kall, klar vinterdag med blekt solsken. 6-7 kilometer utanför staden fann vi Windlesham, som under kriget använts av regeringen och sedan lämnats åt sitt öde med den egendomligt själlösa atmosfär som sådan verksamhet sprider omkring sig. Trädgården var ännu välskött men såg övergiven ut. Vi kikade in genom ett fönster i det ödsliga huset. I det stora gavelrummet, som varit så kärt för familjen, fanns rader av skrivbord som lämnats kvar av departementet. Längre bort på något avstånd från det stora huset och nära skrivarstugan där Arthur Conan Doyle hade skrivit många av sina böcker, låg graven där han bäddats ner den soliga julidag år 1930, då en stor människomassa, damerna i sommarklänningar, samlades för att skänka honom sin hyllning och dit blommor kommit med ett helt extra tåg. Stängsel och en grind med hänglås hindrade tillträde till graven. Men vi kunde se den massiva gravstenen av ek, fastän vi stod för långt ifrån för att kunna läsa inskriften. Inskriften lyder, Stiltru, Bladestrygt. Rent stål, rak klinga, den ensamma gravstenen föreföll oss dominera vinterlandskapet. Vi hade båda stått i nära kontakt med Conan Doyle, arbetat tillsammans med honom månader i sträck. Men denna ensliga grav i en övergiven trädgård som omgav det ödsliga huset gjorde oss nedstämda. Hans hem hade varit en varm plats, ett anspråkslöst, lyckligt, älskvärt ställe. Nu var den atmosfären försvunnen, och inte ens de verk som han själv uppskattade mest hade överlevt. Men detta är inte hela sanningen. Av denna väldiga energiutveckling, av all offrad tid och alla ansträngningar återstod något mycket betydelsefullt. Hans budskap skulle leva. Det hade redan ingått i människors medvetande. Män och kvinnor hade accepterat det, införlivat i sig och inrättat sin tillvaro därefter. Vi kände personligen otaliga fall. Och det måste ha funnits tusentals som vi aldrig hört talas om. Omärkligt som en surdeg väckte hans ord människorna genom att rikta deras håg mot Gud. Han arbetar fortfarande på att bygga upp, inte våra dagars spiritualism, som är övergående, men den nya spiritualism som skall komma. För att bereda vägen för dessa kommande händelser planlades The White Eagle Lodge. Många år måste ännu förflyta, kanske återstoden av vårt århundrade, innan vägen ligger öppen, ljus och fri. Men omvandlingen kommer. Och då kanske människorna tänker tillbaka på detta budskap som det största och mest betydande av Arthur Conan Doyles verk. Ivan Koke.